på er. Varmt välkomna till avsnitt 404 av Ångestpodden.
Med mig Sofia Hallberg.
Och med mig Ida Höckestrand.
Och idag har vi ett avsnitt som känns superviktigt.
Och superaktuellt.
Ja, och vi vill bara så innan vi ens drar igång säga att själva intervjun spelades in igår den 18 oktober. Och introt som ni lyssnar på nu spelas in den 19 oktober, så det är väldigt färskt allting. Men eftersom det händer så mycket saker hela tiden i Iran som vi kommer att prata om idag, så vill vi ändå poängtera när vi spelade in det, för att vi vet inte vad som har hänt till imorgon när vi släpper avsnittet.
Exakt, och vi har ju fått väldigt många önskemål från er lyssnare om att göra ett sånt här avsnitt. Och vi kände självklart också att så här, den feministiska revolutionen, men också det liksom kriget som invånarna utkämpar mot regimen just nu, det är ju historiskt. Och det här avsnittet känns enormt viktigt, enormt preppat med, vad ska man säga, information. Och vi har med oss Tina Lind. Tina fick vi också tips om att höra av oss till. Tina är exiliranier. Hon bor i Malmö. Och vi liksom... För det första blev vi så glada när hon ville vara med. Och för det andra, när hon väl kom hit så var man bara så... Kan du sitta i varje nyhetssoffa och prata om det här? För det kommer ni ju märka. Men det är så förklarande, tydligt... Och skönt att man liksom kan förstå.
Ja, och jag kan typ skämmas lite över att jag har känt att så här, att det ska ha varit för mycket att ta in för att jag ska liksom klara det typ. Alltså jättelat. Därför skäms jag ju. Men så här, det är inte så mycket att få förklarat.
Exakt.
Det är inte så svårt.
Nej.
Och det är någonting som alla borde finna ett intresse i, för som sagt, ja, det är revolution, men det är också fruktansvärt att den ska behövas.
Ja, och fruktansvärt att så många mördas i den här revolutionen.
Precis.
Vi rullar intervjun med Tina om läget i Iran.
Varsågoda. Hej Tina och varmt välkommen till Ångestpodden.
Hej, tack så jättemycket. Kul att vara här.
Ja, det är väldigt fint att ha dig här.
Ja, vi är jätteglada. När vi frågade dig så var vi så här, hoppas Tina säger ja. Och så var du så, ja, jag vill jättegärna med. Vi var yes!
Men det var ju tur att du också skulle till Stockholm.
Ja, men perfekt. Och jag, saken hör till att när jag såg vem avsändaren var, så kände att det fanns inte mer klockrena plattform att prata just om de här frågorna för oss exiliranier, om vad som påverkar i Iran för våra familjer och släktingar, men också här hur vi påverkas utav det.
Men du ska först få berätta för de som inte vet, vem är du?
Ja, mitt namn är Tina Lind. Jag driver ett konto under Mrs. Lind. Ja, lite här. Jag har ett konto på cirka 25 000 människor eller följare. Och jag har ju drivit ett konto som har varit mycket omkring mode och humor. Och humor har ju varit en del av, vad ska jag säga, mitt sätt att hantera mycket av jobbiga känslor. Ja, men du vet så här, trauman tillbaka i tiden, ångest, problem och oro och annat som jag har kunnat omvandla det till humor. Och då har det varit mitt sätt, mitt verktyg. Sedan har ju detta utvecklats lite grann till att jag har börjat prata mer och mer om samhällsfrågor på mitt konto. Och driver även ett TikTok-konto med samma namn, där det också just handlar mycket om humor. Men humorn användes ju för att kunna diskutera viktigare frågor. Med de här samhällsfrågorna som har lyfts upp, så har jag insett att det har varit en extremt stort engagemang. Ja. Där folk har blivit extremt mycket mer intresserade kring vem är jag, vad gör jag och kan jag föra röster framåt. Så att det har bara utvecklats mer och mer, och att min plattform kan vara mer än bara för mode och humor.
Och sen tänker jag med att humor kan vara ett sånt, alltså, vapen i att så, ja, men att använda sig av det för att också fler människor ska förstå, för att fler ska kunna ta det till sig. Så det tror jag är väldigt bra.
Ja, och det har jag ju märkt. Det är väldigt mycket lättare att mötas i humor än att vi kritiserar varandra genom ord. Man kan göra saker och ting på ett roligt sätt som gör att man får en känsla av att aha, det är därför vi är olika. Och då tas det emot på ett mycket vänligare sätt.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Det känns väldigt nära mig. Och det har du gjort många, många år. Eftersom jag personligen led av väldigt mycket panik och ångest. Jag brände ut mig för 12 år sedan och levde mycket med panik, ångest och ångest i sig.
Mm.
Jag har faktiskt en väldigt intressant historia kopplad till ångest. Och det var att jag fick ju gå i KBT-behandling för att hantera både liksom mina panikattacker och ångesten. Jag visste inte vad det var jag hade. Mm. Jag visste bara att det var extremt jobbiga känslor jag bar på. Jag mådde jättedåligt och jag var rädd för mig själv. Just den här, hur, vad gör jag? Tänk om jag tappar kontrollen? Tänk om jag aldrig mer kommer att känna glädje?
Mm.
Så jag gick i KBT-terapi och då så kom jag ihåg när min terapeut sa till mig att men det du känner är ångest. Och så sa jag till henne, men jag gillar inte detta. Jag vill inte känna så här. Så sa hon med Tina, ångest är en naturlig del av oss att känna. Och när hon sa det så fick jag sån extrem panik i kroppen. För jag kände att det är inga känslor jag vill någonsin känna igen. Så sa hon, det du känner idag är den ångest du har burit på i så många år och det har fyllts på. Så att om du bara tillåter dig själv att känna ångest när du faktiskt får ångest, så blir det en naturlig känslo, vad ska man säga,
det är en del av ens känsloregister.
Exakt, liksom. Det är en del av känsloregistret. Om man lika naturligt som när du blir arg eller ledsen, så kommer du känna ångest. Och det var början till att jag började förstå att jag har lyckats i 30 år undkomma denna känslan.
Mm.
Och nu kunde jag inte komma undan den längre. Så att jag har genomgått den processen där jag börjat acceptera att ångest är lika naturligt som vilken annan känsla som helst.
Mm.
Så jag har en jättenära relation till ångest.
Mm.
Tyvärr.
Ja. Men kan inte du ge oss liksom lite bakgrund? Du är född i Iran.
Ja.
Hur ser du tillbaka på din uppväxt? Hur, liksom, hur var den?
Jag, mina första 7 år var ju i Iran. Mm. Och när jag tänker tillbaka på min uppväxt i Iran, så var den ju väldigt familjenära. Jag var ju väldigt mycket med familj och släkt. Det var ju så. Så det här sociala sammanhanget var ju det som var min barndom fram tills jag var 7 år.
Mm.
Trygghet kring det. Samtidigt som detta pågick så var ju Iran under krig. Det var krig som försiggick i Iran. Och det var en del av vår vardag. Så jag minns ju hur jag såg de här flygplanen som sänkte bomberna, där vi såg våra byggnader i staden som bombades sönder. Där vi gick på begravning efter begravning, där vi såg hur unga männen skickades hem som döda soldater. Men när du är ett barn så ser du bara ett mörker. Du förstår inte varför det är mörkt. Du förstår inte alla ledsna människor, det tunga som du nästan kan skära med en kniv i luften. Du förstår inte varför, men du är med om det. Och det är ingenting du hanterar förrän faktiskt många år senare, där du inser att det här har präglat mig som ett barn. Så att jag, mina första 7 år var liksom min släkt och familj, men det var också krig och mycket död och mörker kring det.
Hur ser din relation till Iran ut idag?
Jag har i princip nästan all min släkt i Iran. Jag har familjemedlemmar och anhöriga kvar i Iran. Så att den är väldigt nära, nära band till... jag har aldrig varit i Iran sedan jag kom till Sverige. Och det är ju för att vissa av oss kan inte åka tillbaka genom att inte riskera då vår egen trygghet eller våra familjers trygghet. Men... det är också väldigt svårt för att det är mina rötter och någonstans är det så att jag kan bara uppleva Iran genom min familj och släkt som är kvar där.
Men, och när kom du till Sverige, vilket år?
87.
87, ja. Och åkte du hit då eller flydde du hit tillsammans med din familj?
Nej, min pappa var i Sverige. Och ju, i Iran är det ju så, när föräldrar skiljer sig så får pappan vårdnaden. Men eftersom min pappa inte var kvar i Iran så fick ju min pappas familj och min farmor att ta hand om mig. Så att jag separerades ju både från pappa och mamma. väldigt, väldigt liten. Och sen så kom jag till Sverige där min pappa var och tog emot mig. Men det var ju inte enkelt, för det var ju en flykt från Iran som jag fick göra som ett litet barn.
Minns du mycket av det?
Minns en hel del kring flykten, ja.
Men i mitten på september, alltså i år, så mördas Mahsa Jina Amini av iransk moralpolis.
Ja.
Berätta, vad är det egentligen som hände? För det var ju då liksom hela media ändå började rapportera.
Precis. Det jag har kunnat läsa till mig av det, för det är också lite svårt som man måste förstå som svensk som läser media och allt som för sig går här, är att vi agerar lite grann journalister själva. Exakt. Eftersom vi inte har det fria ordet i Iran, så det är egentligen ingenting som kommer från iransk media.
Nej.
Som vi kan förlita oss på. Och därför blev det så att vi behöver förlita oss på det civila samhället som sprider information. Och det jag har kunnat läsa till mig av, det var att Gina och hennes bror kom till Iran för de skulle till några släktingar, besöka några släktingar. Men när hon och hennes bror kom till Iran så blev de stoppade då av moralpolis då, som hade då åsikter om hur hon bar sin slöja. Och det slutade med att de ville ta med henne till då häktet, anhålla henne eller diskutera med henne som de säger att de gör. Men de tog med henne till häktet och så skulle de då ta hand om henne där inne. Och det som sker där, som jag har läst till mig, för att brodern då har ju försökt komma utanför häktet och försöka få kontakt med sin syster. Och det är ju han som börjar rapportera om de här, eller han börjar inte rapportera utan han informerar sin familj om vad som har hänt. Och när han får tag på ett vittne som har varit inne i det här fängelset, för att hans syster åker från häktet till sjukhuset. Hon transporteras från häktet till sjukhuset. Och han vill veta vad som har hänt. Så han får tag på ett vittne där han pratar med en tjej som har sett när polisen har slagit henne, Ginas huvud mot väggen många gånger. Vilket då indikerar på att det visst har varit under våld.
Exakt.
Och sen transporterades hon till sjukhuset. Och på sjukhuset så hamnar hon ju i koma på grund av all den vålden hon har varit utsatt för. Men familjen försöker då få gehör för att någonting inte stämmer. Det här är inte rätt. Hon har inte kollapsat som regimen försöker framställa det som. I samband med detta så är det faktiskt en journalist, en ung journalist i sjukhuset, som tar en bild på både Gina när hon ligger i den bilden som ni ser.
Ja.
Men också en bild på Ginas mamma och pappa när de kramar om varandra utanför rummet. Och så lägger hon ju upp detta och hon vet ju vad det innebär.
Ja.
Men det är ju också hennes princip och värderingar om att jag behöver sprida historien. Sen efter det blev ju journalisten anhållen. Så hon sitter ju en av de här anhållna på Evin-fängelset.
Som nu brinner.
Som nu brann, ja.
Men,
vi kommer till det.
Men vad är ens moralpoliser? Alltså vad har de för syfte?
Ja, men moralpolisen är tillsatt av regimen just för att säkerställa att kvinnor i Iran bär slöjan på rätt sätt, att de inte har nagellack på naglarna, att de inte visar huden. Så allting handlar just om det här med hur kvinnor faktiskt för sig och vad de visar och
vad kvinnorna har för moral liksom.
Exakt, så det är väldigt mycket, det är deras funktion och de då som inte följer regelverket, de blir medplockade för att läxas upp och fängslade.
Alltså, ja, det går ju inte att föreställa sig hur det är att leva under det förtrycket. Alltså,
nej,
det
så jag, till och med omöjligt. Jag som exiliranier sitter och funderar på, du vet, när jag tittar på mina naglar så tänker jag så, men gud, alltså att jag inte skulle kunna ha nagellack.
Och smink och tajta kläder. Och
liksom, du vet, du blir fråntagen alla dina rättigheter när någon säger att du får inte lov att ha nagellack, du får inte lov att ha den jackan. Alltså, så att man måste förstå digniteten av det förtrycket när de är på och petar på din mascara, på ditt läppstift. Så att vi måste förstå vad detta är för förtryck.
Ja, men exakt. Och hur enormt omfattande det är. Men alltså, ganska snabbt ändå efter, alltså den här modiga journalisten har publicerat det här, så bryter det ju ut enorma protester.
Ja.
Vad händer? För de här bilderna man har sett därifrån, jag måste bara säga det är fan bland det starkaste man kommer se i hela världshistorien.
Ja. Och det är därför vi menar på att det här är någonting som är extremt stort och inte bara för Iran.
Nej.
Det här är stort för oss allihopa.
Exakt. Mm.
Men det måste man också ge med sig att i det här så blir ju Ginas familj och samhället som hon levde i, det var ju där det började, den här frustrationen av att de hade mördat deras barn. Deras dotter. Så att det började därifrån, det bubblade. Det motståndet det folket började visa gjorde ju att det blev ringar på vattnet. Det här ilskan, sorgen, smärtan bara spred sig. För det som man måste förstå är att det här var inte en engångsföreteelse. Det var inte så att folk gick från att vara jätteglada till att bli jättearga. Utan det har legat decennier med frustration och ilska i människor där det bara behövdes en gnista för att sätta eld på hela systemet.
Mm.
Så det här var ju Ginas var startskottet, men det har varit extremt många fler unga människor som har blivit mördade av regimen som under årens lopp har försvunnit eller så att det här är ju någonting som man måste förstå, men det började just det här protesten började i Ginas stad där man visade extremt motstånd och extremt mod att gå emot.
Mm. Ja, för de här protesterna blir ju snabbt väldigt våldsamma. Mm. Varför då?
Föreställ er en teokratisk diktatur. Alltså, du slåss inte bara mot en diktatur som där du har en person som säger hur saker och ting ska vara och förhålla sig och hur folk ska bete sig. Utan här har man teokratin också på där. Det betyder att de använder religionen för att också öka på förtrycket, vilket ger också, det blir extremt svårt för vi har religiösa människor i Iran. Vi har väldigt många troende muslimer i Iran.
Mm.
Ni kan ju förstå den där jobbiga känslan av att de vill inte gå emot sin religion och någon utnyttjar
religionen
för att förtrycka dem. Så de har ju två lag av förtryck. De är en diktatur, men de använder också religionen att göra det. Och det har ju kunnat fortgå så länge på grund av att de använder religionen.
Ja. Tror du det är därför det har ändå tagit så lång tid? Även om det har legat och puttrat så är religionen det som har gjort att man ändå har... Ja, men jag vet inte, att det inte har blivit några protester.
Jag misstänker att det inte har varit utbrett innan som det är på detta sättet just nu, för att många av de här mindre samhällena som är ännu mer religiösa känner att de vill inte gå emot sin religion, för att det handlar ju inte om att gå emot sin religion.
Nej.
Men det var det de behövde komma underfund med själva. Tidigare har det varit väldigt mycket storstadsfenomen att man är mer liberal ungdom man vill gå emot. Men nu har ju alla samhällen i Iran förstått att nej, vet ni vad, det här förtrycket är inte alls, det är inte religiöst.
Nej.
Det har inte med religionen att göra, ni använder den, ni utnyttjar den mot oss. Och sen ska man också veta att Iran är ju förtrycket på flera olika lager. Så man har använt minoriteter mot varandra. För just det här divide and conquer-fenomenet. Att om de hatar varandra så blir de inte stora nog.
Precis.
Alltså det är så, det känns så uträknat.
Alltså ni förstår vad detta är för en förtryckare.
Ja.
Så att det är de här små samhällena hatat på varandra, de har liksom varit emot varandra, egentligen inte så utbrett, utan man har använt det här mot, så att vi har väldigt många fina minoriteter i Iran,
ja.
Men vi har också väldigt många religiösa religioner,
mm.
så det är inte bara, vi har ju inte bara muslimer, vi har ju alla möjliga, ja, religioner,
mm.
Men om man använder alla olikheter emot varandra så kan de aldrig bli en tillräckligt stor majoritet. Denna gången så har de gått ihop för den stora sakens skull.
Ja.
Och det är det vi ser. Så, ja, det är den utbredningen vi ser idag. Och det är därför det börjar bli en förändring. Vi ser en gnista till en förändring.
Mm. Ja, det är ju gåshud.
Ja, alltså, det är det.
Men jag tänker mig, alltså, bara när man såg liksom kvinnorna som klippte av håret, som eldade upp sina sjalar. Alltså, vad innebär det för risker att våga protestera?
Alltså i Iran, att bara gå utan slöja är en risk i sig.
Mm.
Det är, för det första så är det så att det finns redan liksom i regelverket vad du straffas med, mm, om du inte har slöja. Och det är upp till 2 månaders fängelse och även 74 piskrapp. Och detta är ingenting liksom är konstigt. Jag har vänner som har blivit piskade. I Sverige har jag vänner som har blivit piskade över 70 gånger i ungdomen, i tonåren, för att de råkade ha slöjan lite felaktigt. Så det här är inget påhitt. Vi har folk i Sverige som har blivit utsatta för, och det är ju en liten sak som man blir straffad för. Men det är ju inte, det är liksom, det här blir bara symbolpolitik, mm, kring det här med slöjan.
Mm.
För att ta av sig slöjan och visa att jag visst bestämmer över mig själv. Det är ju egentligen det de vill säga. Att, ja, kvinnan ska ha rätt att bestämma över sig själv.
Precis.
Men det är inte bara om slöjan. Hon vill bestämma över sig själv. I vem hon ska gifta sig med. När hon ska skilja sig. Att hon har samma värde som mannen i samhället. Så det, den slöjan står för så många, ja, saker. Men det är deras sätt att visa,
precis,
motstånd på.
Mm. Mm. Men finns det en känsla av att, så här, av att vi då i västvärlden kanske, och vi här i Sverige som har det ändå jämställt och vi kvinnor är ändå fria, att vi har en känsla av att så här, ja, men det här med typ piskrapp, alltså det händer inte fortfarande, alltså att vi inte har öppnat ögonen helt enkelt.
Jag tror att det är 2 sidor av ett mynt. Det är ju, för det första så är det en ovetskap från västvärlden att inte ha vetat vad som försiggår i diktaturen i Iran.
Mm.
Men det är också som ni kanske ser att exiliranier har inte pratat om vad som försiggår. Det har varit, handlat just om det här att ingen vågade prata om vad som pågick. Så där är 2 sidor av det här, att vi har kanske haft en ovetskap från dem i väst som inte kanske har satt in sig av förklarliga skäl. Men vi har också haft en jättestor grupp som har flytt det här landet som inte har informerat, som inte har berättat på grund av rädsla och andra anledningar.
Mm.
Så att nu helt plötsligt så blir det ju liksom en ketchup-effekt, mm, av det. Där alla bara så, nej, nu ska vi berätta sanningen. Ja. Och nu står svenskarna bara, åh herregud, vad är detta för land?
Mm.
Så att nu, och jag tycker att effekten har ändå varit väldigt fin från svenskarna. Man har ändå anammat det, man har tagit till sig det. För jag tror någonstans så känner jag ändå att svenska kvinnor förstår hur värdefullt det är med friheten, den vi har. Mm. Och att vi värnar om den. Och då vill vi se att andra kvinnor också har den.
Självklart. Exakt. Alltså, att, ja.
Ja. Men, du, jag blir helt rörd.
Men ungefär en vecka efter Ginas död så stänger också regimen ner internetuppkopplingen.
Ja.
Varför gör man det och vad, liksom, vad bidrar det till?
Ja, men det är ett maktutövande. För det första är det så att det blir ingen informationsflöde ut från Iran. Det handlar om att inte västvärlden ska få lov att se hur de utövar förtrycket, hur de behandlar människor. Men det handlar ju också om att någonstans visa sin liksom, storhet, att vi kan göra vad vi vill. Så det här just att kväva den iranska och unga populationen som ändå använder sociala medier som sitt enda vapen, mm, som sitt enda verktyg, det är klart det slår hårt. Men det var som jag berättade i en annan intervju, min pappa var med i revolutionen 79, det fanns knappt internet, det fanns nog ingen internet.
Nej.
Jag var så gammal i hatten, men i alla fall.
Det fanns en tid utan internet.
Det fanns ingen internet och de klarade att göra en revolution ändå. Mm. Så att det är inte så att det inte blir en revolution för att det inte finns internet. Men det är extremt tungt för de här unga människorna att känna att inte världen lyssnar och ser dem.
Exakt.
Så interneten är jätteviktig för dem.
Mm. Ja, och det blir, ja, men som du säger, det blir med ett maktutövande och en, alltså det försvårar ju allt. Alltså det är så vi kommunicerar idag. Alltså den frustrationen det måste vara att befinna sig i det här liksom kriget som det är för sin frihet och känna att så här, men fan, jag kan inte kommunicera, jag kan inte, jag har inte ens rätten till min till yttrandefrihet liksom.
Nej, men också det blir ju att vi som sitter här då,
då pratar om yttrandefrihet,
alltså, ja, och generationen som, alltså vi får ju också all vår information från internet, och att då känna att så här, de kommer inte få den informationen för vi kan inte sprida den vidare, då kommer ingen fatta vad det är som försiggår.
Ja, men precis, och jag samtidigt så är det också så att det här är ett samhälle som har lärt sig att bli extremt kreativa.
Mm.
Jag tänker så här, vi i Sverige är inte så kreativa. Hade de stängt ner internet för oss så hade vi inte vetat vad vi skulle göra.
Nej, vi hade liksom ramlat ihop på golvet och bara, buhu, vad ska jag göra?
Alltså. Men det är lite så, och det är just det, för att vi har inte behövt bli kreativa. Vi behöver inte ha externa system som liksom kommer, vi har inga filter på våra uppkopplingar och annat. Så att i Iran har man det, för att de har behövt vara kreativa för att undkomma det här trycket.
Mm.
Jag tror att man måste förstå att det är ett samhälle som är kreativt, att kunna komma förbi vissa stopp och hinder.
Mm.
Det är vi som inte hade klarat det.
Ja, precis.
Ja, gud, så är det
ja, alltså, vi är liksom noll rustade. Ja. För
exakt.
Det. Alltså.
Och vi behöver inte vara rustade. Inte en i alla fall.
Nej, nej, precis. Men trots, alltså, trots det här, så precis som du säger, det har ju ändå spridits så mycket information via sociala mediekonton. Det är ju så vi har fått reda på saker och ting. Men något som många av våra lyssnare skrev till oss var att så här, men de stora mediehusen rapporterar inte tillräckligt från demonstrationerna och allt som hände i Iran. Varför gör de inte det, tänker du?
Alltså det tog ju, jag tror att det tog 2 veckor in i protesterna som vi, många av oss aktivister och många influencers, stora plattformar i väst höll på dagligen lägga upp information, och vi kände att vi fick ingen respons från västvärldens media. Det var liksom, jag vet att min man sa någon gång, han bara, jag försökte leta efter någon notis om Iran och den var på 37:e plats i den här nyhetsflödet.
Ja, men jag har också letat, det är alltså ingenting på statssidorna.
Nej, och jag, och du vet, den känslan av att känna att ingen bryr sig. Mm. De vill inte ens visa vad som händer om människor dör på gatan. Och inte bara människor, det är barn som dör. Mm. Och här tycker vi liksom, det är en notis på 37:e plats efter liksom hur man äter en banan. Jag vet inte vad, men det var verkligen sådär. Och vi hade ju inte möjligheten ens att fokusera på varför gör man inte det. För det enda vi fokuserade på just under de här 2,5 veckorna var att försöka bara få ut så mycket information som möjligt.
Mm.
Tills när vi kände att nej, nu måste vi pressa media. Och man såg de stora plattformarna i USA och i UK som har miljontals följare som började skriva till olika nyhetsmedia att nu måste ni rapportera. Så det var inte förrän den här pressen från civila samhället kom som vi märkte att nu började locket liksom lyftas på från nyhetsmedia. Så det var inte så att de kom av eget intresse, utan
nej,
jag tror att de insåg att det blev ett extremt tryck och att folk ville se och lyssna och höra om det. Och nu så efter det så har jag märkt att nu började det bli en lite mer nyhetsrapportering kring Iran. Jag menar, igår tittade jag på TV4 där de visade just längre intervjuer, och det känns som att nu kanske man börjar inse att det här är inte någon vanlig liten demonstration i Iran.
Exakt.
Mm. Mm. Men vad finns det då för risker för er som är exiliranier att vara öppet regimkritiska och dela vidare sån här information?
Alltså just nu så är det ju så många som har gjort det, exiliranier, så att risken blir mindre ju fler vi är. Så att risken på de som gör det blir ju mindre, för vi blir så stora grupper som gör det.
Mm.
Men det är ju så här att om regimen skulle sitta kvar nu, så kommer nog ingen av oss kunna åka tillbaka någonsin. Inte ens någon som kunde åka tillbaka innan kommer kunna åka tillbaka. För att vi har spår efter oss. Vi har visat att vi är regimkritiska. Och det får man inte vara i Iran. Man får inte vara regimkritiker.
Men hamnar man i fängelse då? Eller vad händer?
Ja, gud, ja, det är jättemånga aktivister som sitter i fängelse i Iran bara för att de är, har en annan politisk ideologi eller har kritiserat regimen.
Men det har ju skapats alltså demonstrationer runt om i hela världen. Vi har sett liksom Storbritannien, Frankrike, även här i Sverige mot den iranska regimen. Vad betyder de här demonstrationerna? Är det viktigt att vi fortsätter göra den här typen av aktioner?
Ja, de är jätteviktiga. De är de i Iran, de ser och de hör. De tittar på vad gör västvärlden, vad gör omvärlden. Och vi, jag menar, jag får information från mina familjemedlemmar, från mina släktingar som blir så imponerade av den amplifieringen vi gör genom deras röster, och det ger dem kraft. Det ger dem kraft att orka fortsätta slå emot med livet som insats. Så vi måste förstå att de här protesterna, vi har demonstrationer i västvärlden och i andra länder, de ger effekt. Och det är därför vi ska fortsätta med dem. Vi ska pressa politiker, vi ska kräva att våra politiker gör förändringar och gör handlingar och aktioner mot iranska regimen. Men civila samhället, och inte bara exiliranier.
Nej.
Alla i det civila samhället, alla människor i omvärlden ska ställa upp på de här demonstrationerna, för det handlar om allas vår rättighet att få lov att vara fria och bestämma över vår egen kropp.
Jag vet, vi läste något, det var nog ett av dina inlägg på Instagram, just det här med att alltså, vi som inte ens är exiliranier, vi har ju ännu mindre att förlora på att dela vidare information, gå i demonstrationer. Exakt. För att så här, vi blir inte fängslade om vi åker dit, för vi är ju inte iranier. Alltså, vi har ingenting att förlora på att dela vidare det här.
Precis, men är ändå så är ett engagemang så pass viktigt, så ni har mindre att förlora men också väldigt mycket att ge genom att ni fortsätter att eka rösterna, genom att visa, för att det är mängden som gör en skillnad. Jag menar, det räcker inte att det bara, jag vet, det var någon som skrev till mig, för nu är det en jättestor demonstration i Berlin på lördag. Jag vet att det är svenska, alltså svensk-iranier som åker ner till Berlin. Folk kommer från olika länder som ska samlas i Berlin. Och det handlar just om den här storleken som gör skillnad. Och då var det någon som ska vara i Berlin som skrev till mig: det viktigaste här är att det inte är bara iranier som kommer. Det är extremt viktigt att svenskar kommer, att tyskar kommer, att fransmän kommer, för just att visa att vi står enade.
Ja, precis,
för att visa regimen att ni får inte lov att göra så här. Så den är extremt viktigt, att svenskar här i Sverige faktiskt förstår deras roll, att den är viktig.
Ja, det är så bra att du säger det, för det fick vi också som en av frågor från våra lyssnare, att så här, men vad kan jag göra förutom att dela bilder, för det känns så lite. Men alltså som du säger nu, men att engagera sig, att gå på demonstrationer, att fortsätta dela bilder, för det är inte så lite. Det är jätteviktigt
liksom. Det är jätteviktigt, för att när vi inte har så mycket annat, när vi inte får lov att ha en fri journalistik i Iran, så blir helt plötsligt hela civilsamhället journalister.
Ja.
Det är vi som rapporterar. Så alla vi rapporterar tillsammans. Så varenda liten konto, varenda person, varenda individ, ju mer du sprider, desto mer synliggör du det förtrycket de människorna utsätts för.
Det kan kännas litet, men en delning gör väldigt stor
det
skillnad.
Det gör jättestor skillnad. Sen brukar jag säga också så här: ställ frågor till folk som ni träffar som är exiliranier. Hur mår du? Det krävs inte så mycket. Ställ frågan. För jag kan säga så, många exiliranier i Sverige skriver till mig ofta: hur mår du? För de vet hur mycket det, just den frågan betyder nu. För när du ställer frågan hur mår du, så berättar du att jag vet vad som händer hemma i ditt modersland. Jag vet vad dina systrar och bröder går igenom. Jag vill bara visa att jag finns här. Jag har sett dig, jag hör dig. Det säger så mycket i den frågan. Och det tycker jag är någonting alla vi kan göra, för att de flesta av oss känner till någon iranier.
Ja, verkligen. Men hur har liksom civilsamhället sett ut då liksom i Iran? Alltså tycker alla att de här demonstrationerna är bra, eller finns det de som är emot de här demonstrationerna som nu sker, som liksom, ja men, gillar regimen så som
det är? Ja, men det är ju klart att det finns regimvänliga i Iran. Det finns ju de som tycker att det här funkar, ett system som funkar och gynnar dem.
Mm.
De är inte många.
Nej.
För att det är ändå så i slutändan ett system som gynnar dig, så är det ett system som kanske du på något sätt får liksom någonting ut av.
Mm.
Och då kanske du inte vill se dem försvinna.
Mm.
Men förra veckan så började, vi nämnde det här innan, men så började det brinna i Evin-fängelset i Teheran, där väldigt många just demonstranter har suttit fängslade de senaste veckorna. Vet man vad det är som har hänt?
Exakt vad som har hänt kan vi ju inte veta, men det är, finns ju filmklipp ute där man kan se att det är anlagt och att det är människor som jobbar på fängelset som har varit där och anlagt det. Det finns indikationer på att det är anlagt genom att det finns fångar som var på permission som fick information om att inte komma tillbaka just den dagen. Bland annat då en före detta president, hans son, som då berättade att han var på permission och skulle tillbaka, men han fick informationen att nej, du behöver inte komma just idag. Så att det finns flera olika indikationer på att det här är anlagt, och jag tror att de flesta av oss är övertygade, vi förstår att det här är anlagt, för det är inte första gången de anlägger en brand och utsätter människor för detta. Men lyssnar man då på statlig media så skyller de på någonting annat. Och det är därför det är så viktigt att vi i Sverige här förstår att statlig media i Iran är propaganda.
Ja. Men då ställer jag frågan till dig nu då. Alltså, hur mår du? Hur är det att vara här i Sverige och ha liksom släktingar nere i Iran nu som verkligen strider med livet som insats och ändå liksom, ja men var här och ändå på något sätt var i en trygghet, även om jag fattar att det är hemskt, men är det liksom skuldkänslor, är det liksom, vi pratade ju lite här innan med Parvin som vi jobbar med, som också är exiliranier, att så här, ja men att man hela tiden går och håller sig uppdaterad, att det är mycket ångest, alltså hur mår du?
Ja, men det är klart, det är väldigt många känslor på en och samma gång, och vissa tar över under vissa dagar. Extremt mycket sorg och smärta, mycket trauma som man märker att oj, det kommer upp så många minnen, det kommer upp så mycket sår, det kommer många frågeställningar helt plötsligt, så man går igenom hela liksom sin bakgrund någonstans, man återupplever så många delar av sitt liv som har varit smärtsamma, som man någonstans har men placerat och förvarat någon annanstans.
Ja.
Så det är en aspekt på det. En annan aspekt är på att man känner extrem skuld. Dåligt samvete. Skulden är att jag har det bra, jag är trygg, jag får lov att uttrycka mig. Dåligt samvete att jag fick de här möjligheterna men det fick inte dem. Och också dåligt samvete när jag kan gå vidare med mitt liv. Att jag känner att jag kan, som till exempel gå ut med en kompis och sitta och äta och skratta och få ångest ut av det, att känna att fan, här sitter jag och skrattar och liksom lever vidare. Och någonstans får man hela tiden vara terapeuten till sig själv och förklara att nej, men du förtjänar också leva, du kan inte bara lägga dig ner. Men det är jättemycket, så det är ilska, det är sorg, det är smärta, det är ångest, det är skuld och dåligt samvete, så där är så mycket. Och vissa dagar så känner man bara så här, varför är jag inte ledsen, varför gråter jag inte?
Mm.
Och det är ju då, har man några andra känslor tagit över en, och så går det två dagar och så bara sitter man och gråter hela dagen. Mm. Så att det är verkligen en sån här variation i berg- och dalbana i känslorna, ja.
Mm.
Om man tänker, alltså svenska politiker, tycker du att de gör tillräckligt för att synliggöra situationen?
Absolut inte. Det finns fåtal politiker i Sverige som har höjt sin röst. Vi kan liksom namnge dem på 3-4 styckna.
Varför tror du att de är så tysta?
För det första så tänker jag så här att de som har höjt rösten har ju också höjt rösten många gånger i andra sammanhang.
Mm.
Så det är människor eller politiker som redan brinner för mänskliga rättigheter. Jag tror att man i den svenska politiken inte går så hårt åt som vi har sett när man går hårt åt andra länder. Det är för att man har ett politiskt samspel. Och det är ju någonting som också provocerar extremt mycket, för man känner på bekostnad av människor. Och om det nu inte är så, men gå ut och säg det då. Säg någonting, låt inte bara folk tro och misstänka någonting. Men att fördöma händelser är inte tillräckligt. Inte i Sverige, där vi säger att vi står upp för kvinnors rättigheter. Det här borde ju få alla politiker att slå bakut att det här inte är okej. Men det är alldeles för få politiker, och vi kan göra så mycket mer.
Mm.
Ett land som Sverige kan göra så mycket mer. Så att nej, jag tycker inte alls att politikerna i Sverige, varför håller vi ens ambassaden öppen? Tycker vi att en ambassad som mördar barn och unga människor, bränner upp fängelse med studenter, att det är en ambassad vi vill ha i vårt land öppet?
Mm.
Så att nej, frågan kring om vi tycker att politikerna har gjort tillräckligt här, nej absolut, de kan göra så mycket mer.
Mm.
Är det någon politiker som du ändå tycker har gjort ett bra jobb?
Absolut, ja. Där är flera.
För jag tänker du får gärna namnge ifall det är någon vi vill lyfta liksom, ja. Som har gjort ett
nej,
bra.
Nej men alltså, där är ju vår EU-parlamentariker från Centerpartiet Abir som har varit en stjärna. Hon lyssnar på oss exiliranier och är lyhörd, informerar oss så att vi vet vad som händer inom EU, vilka frågor de ska lyfta, så att vi känner att det pågår någonting, det blir en relation, det blir en dialog. Märta Stenevi, jätteduktig, som lyfter frågorna internt, nationellt. Häromdagen skrev hon till mig, hur mår du? Jag tänker på det. Ja, men, hur många politiker har vi som tänker så på oss? Vi har Evin från Vänsterpartiet som också är jätteduktig, engagerad. Ardalan Shekarabian också har ett, liksom ett eget intresse i det här, att han brinner för sitt modersland där han vill lyfta frågorna. Så vi har vissa politiker som har varit jätteengagerade som har lyft upp de här frågorna, men de är för få.
Jag tycker det är fint att de ska fan hyllas.
De ska namedroppas faktiskt. Ja. Men EU gick ut häromdagen och sa att de skulle införa sanktioner, en del sanktioner ändå mot regimen. Vad innebär de sanktionerna? Alltså, vad betyder det?
Alltså, nu måste man förstå det. Du vet, så här, för mig så känner jag att de hade 15 styckna namngivna som de skulle gå och sanktionera. Och det är viktigt också att förstå det att Iran har redan jättemycket sanktioner mot landet.
Okay.
Så att det är viktigt också att förstå att vi vill ju inte att de ska fortsätta sanktionera landet så att folket.
Nej, för då blir de ännu mer isolerade.
Ja, exakt, ja. Så att vi måste förstå varför det är namngivna sanktioner.
Mm.
För att nu vill man gå på folk som är direkt kopplade till regimen för att komma åt dem så att inte människor, de oskyldiga människorna får ännu mer sanktioner.
Mm.
Sen är det kanske inte de här högsta hönsen i den här namnlistan som är sanktionerade. Men det är en symbol, det är en signal som vi ändå ska någonstans tycka att det är ett rätt håll. Så nej, det är inte så att regimen kommer att känna att oh, wow, det här slår hårt. Det gör det inte, det slår inte hårt.
Nej, okay. Det är inte tillräckligt hårda sanktioner liksom.
Absolut inte. Nej. Men det är ändå en signal från EU att säga att nu börjar vi plocka liksom, nej men, vi tar upp den här frågan och vi börjar. Så det här är ett steg åt rätt håll, men är det tillräckligt långt ifrån? Så vi vill se mycket större, mycket hårdare sanktioner och mot rätt människor.
Ja.
Men det är bättre än inget. Någonstans måste vi ändå förhålla oss till det, att de kunde också bara.
Ja, jag tänker att det kan ju också ses som en signal för alla som faktiskt demonstrerar att okej, nu är det här ändå uppe på EU-nivå, då de lyssnar på oss. Yeah. Och ju fler som går på demonstrationerna, desto mer tvingas de också lyssna. Ja, det är ju det.
Precis, och det är därför jag menar det är så viktigt. Det är så viktigt att folk enas. i våra länder och går ut, visar, för att ju fler vi är, desto mer måste politikerna lyfta det här, för det blir tryck mot dem också att de måste lyssna på sina invånare och sin befolkning. Så att det här, vi spelar allihopa en roll i det här på ett eller annat sätt. Vi har våra roller, ni gör ju er roll. Ni tar ju också, ni tar positionera och säger, vet ni vad, vi ska också göra någonting för den här frågan. Så att alla har tagit en roll och vi måste fortsätta ta den rollen.
Ja, och det tycker jag är det minsta man kan göra. Ja, speciellt som så svensk trygg medborgare.
Ja.
Tänker jag.
Ja, och det är så vi ska, inte jobbigt.
Nej, men det är så vi ska använda våra privilegier.
Ja, exakt. Precis.
Det är så vi ska använda dem och vi ska nyttja det vi kan. Genom att vi har den friheten.
Ja. Men det här har ju liksom kallats typ den största feministiska revolutionen någonsin. Vad tror du att det här kommer betyda i framtiden?
Så här tänker jag. Det är inte en överraskning att många länder med liknande system är ganska tysta. Så om ni lyssnar så ser ni att det är vissa länder där det inte hörs så mycket. Och jag skulle säga så här att det här kan vara starten på någonting i fler samhällen som ser att, för vi har många samhällen där kvinnan faktiskt blir extremt förtryckt.
Mm.
Kvinnor blir ju alltid den varelsen som blir dåligt behandlad.
Mm.
Och när ett land som Iran där kvinnorna leder den här rörelsen visar att nej, vi tänker faktiskt ta tillbaka makten. Då tror jag att det kan ge cirklar på vattnet eller ringa på vattnet. Att andra länder där kvinnan faktiskt också känner att nej, kan de så kan vi. Så på så sätt så tror jag att detta kan vara starten till många fler förändringar i fler länder.
Mm.
Och det är därför jag säger att det är allas vår ansvar att stå upp enade med det iranska folket, för att det här är starten till att kvinnor faktiskt tar sin plats i världen.
Ja, verkligen. Det borde ligga i alla kvinnors intresse. Liksom.
Alla mäns också kanske, men män känner sig absolut. Kanske.
Men vet ni vad, jag ska säga det också, och det är viktigt att komma ihåg. I männen som står sida vid sida med kvinnorna i Iran, det är stora feminister.
Ja, verkligen.
Det är det någonting när de går som mänskliga sköldar framför sina medsystrar och tar skotten. Det är feminister.
Ja, verkligen. Mm. Ja, alltså jättetack för att du ville komma hit. Vi har en sista fråga. Vad inspirerar dig?
Jag blir inspirerad av att se människor växa. Och det kan vara på olika sätt. För mig kan det vara att se vissa kvinnor som helt plötsligt vågar klä sig på ett sätt som de inte har gjort innan. Det kan vara små saker. Men det inspirerar mig att se hur kvinnor eller män går i döden för någonting som jag har givet gratis. Det inspirerar mig att se mina barn som växer upp och har feministiska tankar. De är pojkar, tonårskillar.
Mm.
Så för mig finns det så många sätt att bli inspirerade, men det är ju en gemensam nämnare. Människor inspirerar mig.
Mm. Tack så jättemycket för att du vill gästa Ångestpodden och allt du gör på sociala medier.
Ja, alltså verkligen. Alltså, alla måste följa dig. Säg en, vad heter du på Instagram och TikTok?
Jag heter Mrs_Lind. Alltså MRS_Lind.
Ja, alla in och följ. Och alltså Tina, du inspirerar mig. Alltså jag är bara så tagen.
Mm.
Jag är jättetacksam för att ni bjöd hit mig och jag hoppas att vi kan connecta framöver.
Det måste
jag
med.
Det gör vi. Tack.
Tack så jättemycket.
Som sagt, in och följ Tina på Instagram. Du hade också hittat något annat bra konto.
Ja, ett konto som heter iranprotests.sweden.
Mm.
Alltså iranprotests.sweden. Där kommer information varje dag. Det är jättebra att följa, för man får den senaste liksom infon.
Mm. Och då kan man också hitta inlägg som liksom är enkla att dela vidare i sina egna kanaler. För precis som vi sa så är ju liksom att vi här hjälper till betyder så otroligt mycket. Och jag fattar hela grejen, så jag är ju med. Jag känner bara så, men vad ska en delning göra för skillnad? Men i det här läget så betyder det verkligen verkligen otroligt mycket för att trycka på i maktens korridorer, så ja, att säga.
Verkligen. Alltså verkligen. Och dessutom också, det är ju så skrämmande, men det är ju det vi har sett till exempel i Ryssland med Ukraina-kriget, att liksom man kan inte lita på de statliga medierna, för det är propaganda, det är samma sak i Iran. Och det är ju skrämmande såklart, men då blir, precis som Tina sa, civilsamhället också journalister.
Ja, och så jävla betydelsefullt.
Exakt.
Ja, tack så jättemycket Tina för allt du gör och för att du vill gästa Ångestpodden.
Ja.
Det var allt för den här veckan.
Det var det.
Hoppas att ni också känner er lite mer uppdaterade på läget och känner att så här, känner att det här också är din kamp. Ja, för det exakt. Känner verkligen jag.
Ja,
alltså verkligen. Verkligen.
Vi hörs som vanligt nästa torsdag givetvis.
Givetvis. Vi Men hörs. Vi hörs redan kanske lite innan.
Ja, det kan vara så.
Ja,
det kan
vara så. I det så kallade flödet.
Kanske på söndag hade jag gjort det.
Ja, precis.
Okej.
Okay. Hej då.
Hej då. Podplay.